Och det här var en återutsändning från i lördags. Om en minut får vi ekonyheter och 2:03 börjar i hjärnan på Louise Epstein. Hur fungerar placeboeffekten egentligen?
På nationaldagen i P1 om kampen för säkrare kemikalier.
Vi måste ha sätt att kunna avgifta. Och här har vi ett problem idag.
Hur Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall vill förändra EUs kemikalielagar.
Men vi måste kunna både se till att vi har ett högt miljöskydd, högt skydd för människors hälsa, men också se till att vi har en stark industri här i Europa.
Om man skulle tillverka bilar på det viset, nämligen att men vi kör ut och ser om bromsarna håller. Och sen när bromsarna inte håller, då åtgärdar vi dem på något vis. Va? Istället så borde man ju vara på det klara med från början innan man introducerar en molekyl på marknaden.
Hör del 2 av Det osynliga arvet i P1, 6 juni klockan 16:03.
Försvarsmakten utökar cyberförsvaret med ett nytt förband som ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som banktjänster, internet och eldistribution. Det här berättar generalmajor Johan Pekkari.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som Försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper. Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Vi är väldigt beroende av digital infrastruktur och då måste vi ha ett starkt cyberförsvar och det här är ett steg i den riktningen.
Reporter Thomas Hedman. Bostadsbolag som vill riva hus med tomma lägenheter får allt oftare nej från MSB eftersom husen innehåller skyddsrum. Siffror som Ekot tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av rivningsansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Idag väntas ännu en förhandlingsrunda mellan Ryssland och Ukraina. Mötet sker dagen efter den spektakulära ukrainska attacken mot ryska bombflyg inne i Ryssland. Inför mötet så har Ryssland fortfarande inte redovisat sina krav trots att de sagt att de skulle göra det. Medan Ukraina öppet har berättat vad de vill se för att gå med på en 30-dagars vapenvila. Ekot med Daniel Wakner.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot måndag den 2 juni. Och strax här i P1 i hjärnan på Louise Epstein. Positiva förväntningar på en behandling ökar sannolikheten för att den ska lyckas. Men hur gör man för att ge patienten positiva förväntningar? Karin Jensen som forskar om placebo i förhållande till smärta berättar om det senaste inom forskningen.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat inte minst modeskapare. Lyssna på Stil om konstnärs garderober när du vill i Sveriges Radio Play.
Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna natt mot måndag. Stil med Susanne Ljung börjar om 25 minuter. Men först, i hjärnan på Louise Epstein. En återutsändning från igår.
I hjärnan på Louise Epstein.
Ibland när jag har svårt att sova så tar jag en tablett paracetamol. Jag vet att det inte är ett sömnmedel, men jag förväntar mig ändå att pillret ska fungera. Och efter en liten stund så brukar jag somna. Placeboeffekt, säger mina kompisar och skrattar lite. Hur fungerar placeboeffekten egentligen? Och vad krävs det för att den ska börja användas i vården, till exempel för att lindra smärta?
Gäst är Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap.
Karin, när blev placebo din grej?
Ganska många år sedan. Jag började liksom att göra experiment på människor inom smärtområdet. Så jag har ju alltid liksom undersökt människor i laboratorium. Och ganska snabbt när man gör smärttester på både friska, frivilliga och på patienter som är frivilliga i forskningen, så märker man liksom att hur man säger någonting och hur man presenterar det som ska göras, så kan smärtan upplevas väldigt olika, fast jag gör exakt samma sak. Och det där liksom, i hur mina ord formade upplevelsen hos patienterna, blev jag rätt fascinerad av. Det är ett problem, alltså, det vill man ju inte ha. Som experimentalist vill man att allting ska vara standard och det inte ska finnas några sådana felmarginaler alls. Men det där problemet då, eller bruset som vi kallar det i experimenten, det blev nästan liksom mest intressant för mig.
Men blev du stelare då mot patienterna och tänkte att nu ska vara så exakt samma sak, låta på exakt samma sätt?
Ja, poängen var att jag var tvungen att börja liksom ha manual. Både för mig, mitt kroppsspråk, de orden jag använder, också så ordningen på, ger man en lös stimulering först och sen en hård. Allt det där spelar jättestor roll när man ska mäta smärta. För folks förväntningar liksom spelar in så mycket och formar hur ont någonting gör. Så bara ordningen på styrkan i stimuleringarna kan göra jättemycket.
Placebo är ju latin och betyder jag kommer behaga. Vilket betyg ger du den här beskrivningen om man ska förstå hur placebo fungerar?
Jag tycker att det är ganska bra, för den säger någonting om den historiska kontexten. För historiskt sett har placebo varit till för att behaga en patient när ingen annan behandling kan ges. Men patienten är ju uppenbart behov av någon form av hjälp. Och då har man då, innan den moderna läkekonsten, så har man tagit sig friheter då att till exempel använda brödpiller eller någonting annat helt inaktivt för att hjälpa patienten i en svår stund. För att man upptäckte där, på 1700-talet så i alla fall vet vi enligt säkra källor att man hade upptäckt att patienterna mådde bättre av att få någonting, även om det bara var brödpiller, jämfört med att doktorn skulle säga, nej tyvärr, det här har vi ingenting emot, nu får du gå hem.
Men alltså då tycker du att det är ganska bra i ett äldre sammanhang, men hur ser din definition av placebo ut?
Ja, min definition är lite annorlunda då. Det handlar inte om att behaga. Utan min definition är att det ska vara en icke-verksam behandling. Alltså det ska inte ha något fysiologiskt aktivt i sig. Och den kan ge ändå en positiv effekt på hälsan genom faktorer som till exempel förväntningar eller en god vårdgivarrelation eller liknande.
När fungerar placebo bäst?
Placebo funkar som allra bäst om ett symptom som vi vill påverka står under styrning av hjärnan. Det är mitt korta svar.
För punkt.
Punkt. Och det är det viktigaste egentligen i det här sammanhanget, att alla symptom kan inte påverkas av placebo.
Men kan placebo även fungera på till exempel dålig sömn? Sånt som inte är direkt styrt medvetet?
Ja, det kan det. Jag gillar, det finns studier som har lekt lite med det där. Och nu får man ju inte luras inom vanlig sjukvård, vill jag poängtera. Där är det väldigt strikt vad man får säga och inte säga. Men inom särskilda speciella sammanhang, inom forskningen, då kan man få luras lite grann. Och då finns det studier där man har sagt till personer så här, nu har vi satt på dig den här EEG-mössen och vi kan mäta hur dina sömnvanor har sett ut den senaste tiden. Och antingen då så säger man till den här personen att nu kan vi avläsa att du har haft en mycket god djupsömn under de senaste dagarna. Eller så säger man, Vi kan avläsa att du har sovit förvisso, men du har inte fått någon återhämtning alls för att ha haft en dålig sömnmönster. Och sen efter, beroende på vilken information man har gett till personerna, så har man sen satt dem då i ett test, ett slags stort prov, och sett att man presterar lite annorlunda beroende på vad man tror om sin egen prestationsförmåga och sömnvanor. Så sömnen är liksom till viss del en subjektiv historia också.
Mm. Men för att det ska bli tydligt, hur skulle du då definiera placeboeffekten? Vad är det?
Placeboeffekten är den förbättring som man kan se i en persons hälsa när den personen har fått en innehållslös behandling. Och effekten, tror vi, att den grundar sig på att man förväntar sig en verksam behandling.
Men vilken är den vanligaste missuppfattningen om placeboeffekten?
Ja, det är många. Det finns många tyckare som har sin egen syn på det här. Men jag tror den vanligaste är nog att det bara är en subjektiv föreställning, en slags mental föreställning som inte har någon kontakt med kroppen i övrigt. Och det är en missuppfattning. För jag menar, våra tankar och känslor och hjärnans processer är ju i allra högsta grad biologiska processer de med. Med förmåga att reglera kroppens övriga funktioner. Så det är en. Och den andra, den kanske viktigaste, det är det här att placebo skulle vara ett unikum. Någonting som är helt frikopplat från vad som händer när man tar ett så kallat aktivt preparat eller en aktiv behandling. Placeboeffekten är, och det här nu får man hålla i sig lite då, den är liksom inbakad i all form av läkemedelseffekt.
All sorts behandling så finns den med.
Den finns med därför att det finns ingen behandling som vi ger som kan ges totalt i ett vakuum utan att den som tar, alltså patienten som tar behandlingen, den kommer med tidigare erfarenheter, förväntningar, och det kommer att samspela med det här aktiva preparatet.
Så vad är det man behöver veta om placeboeffekten för att kunna förstå den på ett vetenskapligt korrekt sätt?
Man behöver veta dess begränsningar. Alltså vilka typer av symptom är det som placeboeffekten kan påverka? Det är ju en begränsning. Och den andra är att det finns liksom ingen uppdelning mellan det som är psykologiskt och det som är rent kroppsligt. Utan de förväntningar och inlärningsprocesser som placeboeffekten bygger på, de är i sig biologiska processer i hjärnan som sen i sin tur påverkar övriga kroppens biologi.
Så allting hänger ihop?
Allt hänger ihop.
Ja, Karin, i din forskning så har ju du främst riktat in dig på placebo i förhållande till smärta. Varför är placebo intressant när det handlar just om att lindra smärta?
Jag tänker framför allt att det handlar om att vi vet att det finns en påverkan där. För att smärta är ett sånt symptom som regleras i nervsystemet. Och där finns det liksom en väldigt tydlig koppling då mellan förväntansprocesser i hjärnan och hur smärta kan regleras. Det fanns en tid när man trodde att smärta var liksom en helt bara en biologisk process och att vi var som passiva mottagare av de smärtsignaler som nådde oss. Och det var innan 50-talet kan man säga, så tänkte man sig att en stor skada är lika med stor smärta. Men nu inom modern vetenskap så vet vi att smärta är liksom en slags komplex upplevelse som är biopsykosocial. Så den innehåller liksom fler faktorer som formar den. Så att den här smärtsignalen som når hjärnan, den kan liksom formas om. Så smärta är liksom inte en slags enkelriktad process, utan den är dubbelriktad.
Men gäller det här all sorts smärta? För man kan ju ha migrän, jätteont i huvudet, men man kan också ha gjort en livmoderoperation, en stor bukoperation. Man har rejält ont. Är det verkligen samma sorts smärta?
Så smärta har ju många likheter, för att det är ett eget kroppsligt system. Det finns egna receptorer och egna banor för hur smärta regleras i kroppen. Så någon slags likhet finns det ju i grund och botten för all smärtsignalering. Men sen kan det ju ta sig väldigt olika uttryck då, beroende på vilken del av kroppen som det gör ont, och fall det är kroniskt eller akut och så vidare.
Men vad tycker du är det viktigaste att veta om smärta för att förstå varför placebo kan fungera?
Jag tycker det är att smärta är inte en enkelriktad process där smärtsignalen når hjärnan och där uppfattar vi hur ont det gör. Utan smärta är en dubbelriktad process där vi å ena sidan nås av smärtsignaler som kommer från kroppens alla hörn, så kommer de upp till hjärnan och där formas den signalen om. Det finns en ganska stor möjlighet till påverkan där, beroende på vilken tidigare inlärning vi har och förväntningar, emotionell status och annat. Och sen kan smärtan regleras antingen uppåt så att vi får mer ont eller neråt så att vi får mindre ont. Så det är liksom summan av de där två riktningarna som jag avgör hur ont vi tycker att det gör. Så visst är det många sätt som smärta kan, smärtupplevelsen kan formas om på. Men en av de mest, vad ska man säga, kända är väl det här att vi kan frisätta morfinliknande ämnen och att sen bromsa de inkommande smärtimpulserna på det sättet.
Men gör du det med dig själv också om du slår din tå?
Alltså jag kan inte hjälpa mig själv på det sättet. Det där är ju viktigt att du poängterar, för det kan ju låta som att, alltså lite sådär förnumstigt att ja, men det är bara att tala om för sig själv att nu ska det göra lite mindre ont och så blir det så. Så enkelt är det ju inte alltså, utan det här är komplext. Och en väldigt stor del av den här regleringen som jag pratar om, den sker på ett plan som vi inte är medvetna om och som vi inte kan nå viljestyrt eller medvetet.
Karin, nu har jag tänkt att vi ska prata om några påhittade exempel som har lite med placeboeffekten att göra. Känns det okej? Låt säga att jag har lite tid över så jag har fått lov att ingå i en stor studie här. Läkemedelsstudie av ett nytt preparat mot ledvärk. Jag har fått reda på att jag ska ta medicinen under en vecka, men jag kommer inte få reda på om jag får ett preparat med en verksam substans eller ett sockerpiller. Och alltid så är det så att jag måste gå till sjukhuset, pillret lämnas ut. Det är en fin lokal, allting är städat, det ser väldigt seriöst ut. Och då är det också så att jag blir undersökt varje gång, jag får lägga mig på britsen, de tar naturligtvis mitt blodtryck och frågar hur jag mår. Första veckan så möts jag av en vänlig läkare som lyssnar på mig utan att tappa koncentrationen fast jag pratar länge om min smärta, jag har ledvärk. Jag tycker vi får jättebra kontakt. Alltså, fin kontakt. Och efter en veckas behandling så har jag betydligt mindre ont i lederna fast jag har fått ett sockerpiller. Ingen har sagt det till mig, men jag har fått ett sockerpiller. Alltså på vilket sätt kan ett positivt möte mellan vårdgivare och patient påverka hur stark placeboeffekten blir?
Generellt sett så kan man säga att en positiv vårdgivarkontakt skapar sannolikt starkare förväntningar på vad den här behandlingen kan ge. Och vad behandlingen kan leda till för positiva effekter. Så att lite enkelt så kan man säga att dina förväntningar har antagligen formats åt det positiva hållet av den här goda kontakten med din vårdgivare. Och vi vet att förväntningar är en väldigt viktig faktor för att få placeboeffekt.
Men nu om den här läkaren istället hade varit väldigt stressad, ointresserad av min ganska långa berättelse om att jag har ont i mina leder, särskilt på morgonen. Vad kan det leda till?
Ja, om man upplever en negativ kontakt med vårdgivaren, då kommer sannolikt inte dina förväntningar på vad hen kan göra för dig att vara så höga. Och det kan ju vara skadligt på det sättet att förväntanseffekten minskar. Så att den kan inte du åtnjuta i samma grad som om du hade haft en vårdgivare som gav dig positiva förväntningar. Då. Så att man går miste om förväntanskomponenten av det hela i det läget.
Mm. Men sen andra veckan då möts jag av en annan läkare som är extremt positiv, nästan hurtig. Han säger då så här att ja, om du nu har tur, om du nu får det här nya preparatet, alltså du anar inte hur bra det är, alltså det är helt otroligt. Du kommer bli ung på nytt, du kommer känna dig som du är 20. Och så får jag med mig pillret hem, jag äter det duktigt varje dag som jag ska göra morgon och kväll. Mina förväntningar är jättehöga, men smärtan blir inte mindre efter en veckas behandling. Jag har fått sockerpiller fast jag vet inte. Alltså varför blir det så här?
Ja, det där skulle jag kalla för en förväntansparadox. Att sälja in någonting för mycket, det skapar snarare en motsatt effekt, för att förtroendet för den här personen kommer sannolikt att raseras när du efter ett litet tag inser att det du känner ligger väldigt långt ifrån det du förväntar dig. Så att placeboeffekten kan liksom utnyttjas om det finns en rimlig, en slags rimlig marginal. En slags marginal mellan vad vi förväntar oss och det vi känner i kroppen. Då finns det en slags chans att vi kan förändra vår perception åt det positiva hållet. Men med det sagt så kan vi inte förändra det så radikalt så att vi helt och hållet slutar att ta hänsyn till kroppens signaler och förändra oss helt. Vi är inte helt antingen eller, utan vi behöver ha en slags rimlig balans mellan de här två. Och det jag tror att den här doktorn gör är att skapa en slags orimlig förväntan som inte går att justera.
Den tredje veckan när jag kommer till kliniken för att få mina piller mot ledvärk så händer det något oväntat. Den här gången så möts jag av en äldre läkare som säger: titta här, du får en burk av mig, det står placebo på. Det kommer vara sockerpiller, varsågod och testa. Det kan vara att det kommer funka jättebra. Vi ska ta reda på om du faktiskt får mindre ont. Jag tar pillerna som valt under en vecka och jag tycker de hjälper bra mot ledvärken, men inte lika bra som under den första veckan. Vad beror det på att placebo kan fungera även när patienten vet att hon får sockerpiller?
Det där är ju verkligen en av de svåraste frågorna. Vi har ju inte känt till det här jättelänge att placeboeffekten kan funka även om man vet att någonting är placebo. Det har pratats om det i ungefär 10 år nu skulle jag säga. Man upptäckte det egentligen av en slump att i de studier där man hade en sån del i studien att man faktiskt gav sanningsenlig information om att det är placebo och gav placebo, det var ändå bättre än att inte ge någon behandling alls. Så att någonting verkar ju tillföra det här att man ändå tar ett piller duktigt morgon och kväll. Och det man tror, eller det man spekulerar kring nu, eller det som, att det finns lite preliminära studier, är att just att bli påmind om att man är i en process mot förändring, kanske mot någonting bättre morgon och kväll, kan ha en positiv inverkan. Men sen så tänker man också på det här med betingning, att vi är varelser som är som har vanor. Och tar man ett piller så kanske man under livet har förknippat det med en viss lindring. Så att den typen av omedveten inlärning kan ju spela in här också, lite som Pavlovs hundar. Att förväntar vi oss lindring när man tar ett vitt piller så kanske vi kan få en viss omedveten inlärningseffekt av det. Så de två är väl de mest troliga processerna just nu som kan bidra till det där.
Idag så får ju placebo bara användas inom forskning. Vilket är det främsta skälet till det?
Det finns många goda skäl till det, men det främsta skälet är transparens. Patienten har alltid rätt till att veta vad den får och vilka bieffekter och risker som är förknippade med det som hen får. Det fanns en tid när de här etiska riktlinjerna inte fanns och det resulterade i skandaler och väldigt, väldigt, hur ska man säga, tråkiga resultat. Alltså mörkt kapitel i medicinens historia kan man säga, framförallt under andra världskriget. Så därigenom är vi extremt noga med inom medicinsk forskning att alla personer måste veta exakt vad det är de får. De måste göra det självständigt och de måste göra det frivilligt och känna till alla risker. Och därmed så blir det svårt att ge placebo för att då undanhåller man ju information.
Men tror du att placebo någon gång i framtiden skulle kunna användas för att lindra smärta?
Ja, och där är vi återigen i det här med definitionen att jag tänker ju att placeboeffekten är en inbakad del av all typ av behandling, även aktiv behandling. Alltså behandlingar som vi har forskat på som har ett aktivt innehåll och att vi snarare ska lära oss hur man drar nytta av den placebokomponent som finns inbyggd i all evidensbaserad sjukvård.
Mm. Så att du tänker dig att man kanske kör gamla vanliga mediciner men man ger dem på ett nytt sätt?
Ja, man försöker åtminstone att inte inducera det som vi kallar för motsatsen, alltså nocebo. För ett sätt att höja effekten av en behandling kan ju vara att man också minskar på de negativa förväntningarna.
Men hur skulle det kunna gå till? Ett konkret exempel?
Ja, det mest simpla exemplet är att jag ger dig en medicin. Och då kan jag säga på två olika sätt. Antingen så säger jag så här, Louise, 40% av alla som tar den här medicinen kommer att få allvarliga biverkningar, bara så du vet. Eller så säger jag så här, Louise, 60% av alla de som tar den här behandlingen får inga allvarliga biverkningar, bara så du vet. Och beroende på hur jag väljer att lyfta fram en och samma information så kan det leda till lite olika biverkansprofil hos dig och därmed olika behandlingsresultat.
Mm.
Man prövar ju nu det här med öppen placebo som du var lite inne på, att man ger placebo och så säger man att det är placebo, för då har man ju inte brutit mot några etiska riktlinjer. Men jag tycker samtidigt att den är en etisk gråzon, för inom vetenskapen så är vi ganska snabba att kritisera icke-verksamma behandlingar som sker utanför den reguljära sjukvården.
Ja, vi har allt möjligt. Alla möjliga saker som inte är så vetenskapligt belagda.
Som vi skulle likställa med placebo i princip. Och där är vi rätt noga med att man inte ska sälja på patienter det i onödan. Men därmed så blir det ju lite samma sak om man börjar och gör det här inom den reguljära sjukvården också, tycker jag. Så jag är inte helt bestämd på hur jag ska tycka om det där.
Nej, men det är väl bra. Man kan få tycka lite olika. Men då tänker jag mig, alltså, vad tror du, vad är det man behöver ha svar på för att man ska kunna använda det som du har studerat när det handlar om placebo-placebo-effekten inom den reguljära vården?
Men det första handlar om information. Vi måste vara noga med hur vi utformar och ger information. Man vill ju försöka genom information att gynna placebo-komponenten av den behandling som vi ger. Det andra handlar om mötet mellan patient och vårdgivare. Vi vet att det är en av de mest, vad ska man säga, potenta situationerna för att forma någons förväntningar. Och sen har vi den där tredje som jag pratade om, de är öppen placebo. Vi kanske kan hitta ett sätt som det blir användbart på. Men jag ser att den är en ganska snårig väg att gå, som jag ser just nu i alla fall.
Men om man tänker sig, jag är en vanlig läkare på vårdcentralen här, lyssnar på det här programmet, undrar hur kan jag omsätta det ni har pratat om i praktiken?
Jag har gjort en del intervjuer och studier av vårdgivare, hur de själva ser på sig själva som liksom placebo-makare. Och jag skulle säga att de allra flesta goda vårdgivare, de är experter på det här. Det är det här som är läkekonst. Det är inte vetenskapen och innehållet i de behandlingarna som man ger som är hela poängen, utan det handlar om hur man ger det. Och en bra vårdgivare är proffs på det. De har så mycket knep och så mycket bra sätt. Så att det är bara att gratulera. Jag tror att de redan har fattat det här väldigt många.
Men kan du ge något exempel på det när en vårdgivare verkligen har fattat?
Men ett av mina favoritexempel är en kirurg. För jag har också intresserat mig för placeboeffekter inom kirurgi. Och där är det ju alltså många kirurger som är väldigt medvetna om att det finns en placebokomponent av de ingrepp som de gör. Och då var det en kirurg som sa det att innan patienten sövs så pratar han med väldigt lugn och stabil stämma på den dialekt som man har i den delen av landet där han jobbar. Men sen så fort patienten är sövd och inte uppfattar någonting i rummet längre, då är det chop chop och då kan man vara lite snabb och prata lite som man vill och stressa på. För då blir inte patienten negativt påverkad. Och sådana små saker bara för att liksom gynna förtroendet och göra patienten lugn i situationen tror jag kan göra jättemycket.
Så roligt att prata med dig, Karin. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack själv.
Gäst var Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sverigesradio.se.
Och tyckte du att nattens avsnitt var osedvanligt intressant kan jag tillägga att vi sänder programmet också måndag eftermiddag 2:03. Eller lyssna i appen Sveriges Radio Play i hjärnan på Louise Epstein. Om några minuter börjar veckans stil med Susanne Ljung. Hon tittar närmare på några konstnärer som inspirerat när det gäller kläder och stil. Inte minst är det många modeskapare som spanat lite extra på konstnärer som Jean-Michel Basquiat och Louise Bourgeois.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Om en ung man som längtar efter ett nytt liv, men som ska göra ett sista jobb åt sina tidigare uppdragsgivare.
Hans första tanke var att smyga ut genom entrén på framsidan av fabriken. Sen såg han att de hängde kring just hans bil. Han fattade inte hur de fått reda på regnumret. De var ju danskskyltar och skriven på Aminas kusin. Mille skötte snacket, medan de andra två stod avsides och glodde i telefonerna. De sa aldrig sina namn.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och hjärtmarkera gärna novellen i appen så får du en notis om när nya berättelser finns att lyssna till.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Jean-Michel Basquiat hade till exempel dyra Armani-kostymer som han gärna barnen har målade. Den japanska konstnären Yayoi Kusama klär sig alltid i klänningar som är lika prickiga som verken och skapar. Och Andy Warhol hade ett helt bibliotek av blonda peruker som gav honom hans igenkännbara look. Och Robert Rauschenberg, han med geten och bildäcket, var verkligen inte rädd för att tänja på garderobens gränser. Något som gjort honom till en favorit för många modeintresserade.
Han kom in med, första gången kom han med silverkostym. Han med sina amerikanska med boots. Och han kunde stå timmar bara och bestämma slips. Så han var ett föredöme för hur man ska klä sig.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat, inte minst modeskapare. För det är inte bara själva konsten som satt fart på fantasin hos designers som Piet Mondrian hos Yves Saint Laurent, Salvador Dalí hos Elsa Schiaparelli eller Andy Warhol hos Gianni Versace bland många, många andra. Inspirerat har också deras kläder och personliga stil gjort. Fråga till exempel Calvin Klein. Han älskar konstnären Georgia O'Keeffe, känd för sina målningar av stora blommor och solblekta djurkranier och inte minst för sina sensuella målningar av blommors ståndare och pistiller som fick fart på fantasin när de först ställdes ut på 1930-talet. I början av 1980-talet köpte Calvin Klein hennes målning Summer Days från 1936 för $1 miljon, vilket var mycket då. Men Calvin Klein nöjde sig inte bara med att skaffa sig Georgia O'Keeffes konst. Han lät även charta en helikopter och reste till hennes hem i New Mexico tillsammans med fotografen Bruce Weber för att dokumentera sig själv i och kring hennes hus, till och med liggandes i hennes säng. Bilderna blev så småningom till annonser för hans märke. Men så både inredde och klädde sig Georgia O'Keeffe som hon målade, med enkel elegans utan onödiga utsmyckningar. Något som slog an hos minimalisten Calvin Klein. Själv var Georgia O'Keeffe däremot aldrig särskilt intresserad av mode, men hon hade redan från unga år en säker stil och med en ovanlig före sin tid. När hon var tonåring under det tidiga 1900-talet och hennes klasskamrater klädde sig i dåtidens mode med smala midjor, rosetter, ovalanger och konstfulla frisyrer, så bar Georgia O'Keeffe istället löst sittande dräkter i brunt och håret bar hon bakåt struket, ofta samlat i en enkel fläta. och den avskalat enkla stilen fortsatte hon med livet ut. När hon många år senare fotograferades av den uppburne fotografen Cecil Beaton för ett reportage i Vogue i samband med sin 80-årsdag, så poserade hon i lång svart rock med vida ärmar och vit blus med stilen brosch av metall i halslinjen. På bilden ser man hennes ansikte utan smink och fåret av solen med det grånade håret uppsatt i en elegant lös knut på vilken en stor svart hatt med vida brätten vilar. Genom att titta närmare på kläderna som konstnärerna bär kan vi lära oss en hel del om både deras liv och konstnärskap. Det menar i alla fall den brittiska modejournalisten Charlie Porter som har skrivit boken What Artists Wear, vad konstnärer har på sig. Han har tidigare skrivit om mode för The Guardian och Financial Times, och i What Artists Wear så kartlägger han vad några av samtidens största konstnärer har eller hade på sig och vad det berättar om dem. Boken är en slags kärleksbrev till klädernas makt och möjligheter och till konstnärerna som brutit och skapat nya regler även i sina garderober. För Charlie Porter började intresset för konstnärers kläder med en bild på den amerikanska konstnären Agnes Martin.
Where is it? Here we are. It was a photo that was in the catalogue for an exhibition of her work that was at Tate Modern in London. It's a photo of her at work in her studio in New York. And the photo was taken in 1960.
En svartvit bild på ett reklamblad kom åt någonting hos journalisten Charlie Porter. Fotot föreställde 60-talskonstnären Agnes Martin i sin studio. Hennes hår var flätat, hennes rygg lätt böjd.
And she's wearing this quilted jacket and trousers, they're matching, and the quilting's on the diagonal, it's like this diamond quilting.
Hon har på sig en quiltad arbetsdräkt. Bilden fick tiden att kollapsa, säger Charlie Porter.
And I remember seeing it and I remember just being so excited by the garments, and it really had this effect on me where it kind of made time collapse, and it made it feel like I was with her in a way, and it brought me closer to her, and I found it fascinating that it was clothes that did that.
Det kändes som att Agnes Martins kläder förde honom närmare henne och hennes minimalistiska konst. Abstrakta, spröda rutnät och ränder i dämpade färger. Det här ledde till att Porter började gräva vidare i konstnärers garderober. Och grävandet blev till boken What Artists Wear. Här utforskar han Andy Warhols jeans, Frida Kahlos kostym och Joseph Beuys filthatt. Vad de hade på sig och varför. Och hur kläderna speglade deras konstnärskap. Det som blottläggs när man börjar rota i en konstnärs garderob är konstnärens vardag och arbetsprocess, förklarar Charlie Porter. Och genom det framträder nya lager av konsten.
When you look at an artist's clothing, or when you would talk to an artist about their clothing, what you're really talking about is their day-to-day life. When you talk to anyone about their clothing, you're talking about their day-to-day life. And so when you ask an artist about their clothing, they immediately start talking about how they feel about their work, like what their day is like, what their studio is like, what their working practice is like, all this stuff that then reflects on the work and appears in the work. You can actually find out by going in through the side and by asking about clothing. So there's so much that comes up.
I found this completely relaxing, that this is my rhythm today at this time of the day. It is 11 o'clock.
Louise Bourgeois i Nigel Finchs dokumentär från 1994. Hon visar upp sin metronom. Den är viktig för hennes arbetsdag.
I had the absolute good fortune to begin my research in the home of Louise Bourgeois.
Resan genom konstnärernas garderober började i just hennes, Louise Bourgeois, hem i New York. världens kanske dyraste kvinnliga konstnär som dog 2010. Mest känd är hon för sin skulpterade jättespindel, 9 meter långa Maman. Men hennes mest berömda outfit är troligen ap-pälsen som hon fotograferades i av Robert Mapplethorpe. Den får mig att känna mig som en björn, sa hon.
Louise Bourgeois is fascinating because she completely straddles this era in which the role of clothing and art completely changed.
Louise Bourgeois karriär skär igenom en tid när tyg och kläder slutar vara något som enbart avbildas i konsten, utan även blir konst. Hon växte upp i ett välbärgat hem, klädd i Chanel och Poiret. Men som konstnär var hon i perioder fattig och arbetade ofta enkelt klädd. Det här var innan Helmut Lang började klä henne som sin musa.
She had such strong emotional ties to her clothing. She suffered from trauma as a child and she kept all her clothing to try and understand and keep her memories and work through her memories.
Den traumatiska uppväxtens smärtsamma minnen låg inkapslade i barndomens Chanel-dräkter som hon aldrig slängde. Hon förvarade dem i sitt hem i nästan hela sitt liv innan även de blev till konst.
But then later in life she suddenly realized that she could actually use these clothes as part of her work.
Barndomens plagg blev byggstenar i rumsuppsättningar och installationer. Ett kapitel i Charlie Porters bok är tillägnat Joseph Beuys. Han skapade en slags uniform för sig själv, berättar författaren.
Boys wore every single day a felt hat, a white cotton shirt, a German white cotton shirt, a fishing vest and Levi's jeans. And he wore this uniform every single day. And for him, it served two purposes. It was completely functional. All these garments worked. He needed the felt hat because he suffered injuries in the war to his head. So he had a metal plate in his head, so he needed a felt hat to keep his head warm. And then the jeans, the shirt and the fishing jacket, they all worked for him. But then he also saw them as pieces that could stand in for him. He understood their shamanic power and he believed in shamanism and he believed in this sense of things that can stand in for you.
Beuys, som alltid bar en filthatt, en tysk skjorta, fiskeväst och jeans, såg kläderna som en slags ram. Uniformen blev som en ersättare för honom. Något som symboliserade honom, förstärkte honom.
And Beuys became one of the most recognizable artists of the 20th century, very much through his choice of clothing. I have a quote from him in the book where he says about that the hat could stand in for him. It was fascinating to consider an artist who thought about his clothing so much and really used his clothing so much and actually made it part of his art.
En konstnär som har uttryckt sig genom kläder på ett oväntat sätt är Yayoi Kusama, säger Charlie Porter. Numera är hon känd för att alltid ha på sig prickigt. Men när hon var en svältande, kämpande konstnär i New York på 70-talet såg det annorlunda ut.
Known around the world, and her look is known around the world because she wears polka dots. But actually, if you look back to her earlier years, she used clothing as an attempt to try and find a space for herself in which she could work. And she was completely penniless. She lived in poverty. And she was finding that there were these white male artists who were taking her language and finding fame with it. And she wasn't getting any recognition at all. She was going nowhere.
Ständigt plagierad och utan erkännande började hon göra performancekonst med kläder som hade stora hål för könsorganen.
She realized she needed to break out of the traditional gallery system and she needed to do something to try and find a space for herself. And so she pushed into performance art. And this in this performance art, clothing played a huge role. It was often about what repulsed her. She said that she was repulsed by sex and repulsed by both the male and female body, or at least the male and female sex organs.
Och senare släppte hon en klädkollektion.
Her clothes became part of commerce. So actually we can see often that clothing plays a really important role in how an artist develops and how an artist tries to find a language for themselves.
Kläderna spelar en viktig roll i en konstnärs jakt på sitt språk. Inte minst för Agnes Martin som Charlie Porter inledde sin resa med.
I found Martin particularly fascinating because she always wore functional clothing. She was born in 1912, I think, and she grew up in an era where there was still no rights for women. But she was queer, she was schizophrenic, she was interested in Buddhism, and these were all things that women weren't meant to be in America in the 20th century. And actually, by looking at her functional clothing, we can see that her life was about trying to function as a human being, about trying to find a space in which she could be herself in a society that didn't want her to be herself.
I hennes funktionskläder kan vi hitta hennes kamp för att fungera i ett samhälle som inte vill ha någon som hon, säger författaren. Schizofren, queer och nyfiken på buddhismen.
That's what I wanted to tap into with this book, is to try and start picking apart this language and picking apart this messaging. But I was also thinking as well that actually an artist's life is very, very particular and different from most people's lives.
Konstnärers liv är annorlunda från de flesta andra människors liv. Vi är många som klär oss för andra under våra arbetsdagar.
But the thing about artists is that often their working day is just in the studio. They don't have to impress people in that way. So there's something more purified about the way they can dress because they can dress just how they want.
Men konstnärer arbetar ofta själva i en studio. De är ofta ensamma. De behöver inte imponera eller övertyga någon. Det finns något rent i deras klädval, säger Charlie Porter, eftersom de kan klä sig hur de vill.
And that's why I found it so fascinating, because if you were to write about say actors or musicians or architects, you'd have to talk about the way they are in public. Whereas actually with artists, unless they choose to do that as part of their art, they don't have that as part of their working day-to-day life. So it's actually a really purified way to look at the language of clothing.
Redan i början av 1980-talet, innan gemene man började bära mjukisbyxor till vardags, så gick den amerikanska konstnären Julian Schnabel omkring i pyjamas överallt. Han hade då slagit igenom i sina så kallade plate paintings, det vill säga tavlor på vilka han hade klistrat fast delar och krossade tallrikar, inspirerad av mosaik av den katalanska konstnären Antoni Gaudí. Ett intressant och utmanande sätt att ifrågasätta vad målning egentligen kunde innebära, tyckte somliga. Andra ansåg att det bara var ett lättköpt trick att skaffa sig uppmärksamhet på. Just den typen av kritiker fick vatten på sin kvarn då Julian Schnabel även verkade ifrågasätta vad korrekt klädsel var genom att dyka upp på olika evenemang klädd i randiga pyjamas, skjortor och pyjamasbyxor. Och bättre blev hans rykte inte efter han sa att han var det närmaste Picasso man kunde komma idag. Eller, med hans egna ord, I'm the closest thing to Picasso that you'll see in this fucking life. Sen dess har Julian Schnabel skördat stora framgångar som både konstnär och filmregissör. Han både skrev och regisserade filmen Basquiat, den svarta rebellen, om konstnärer som Michel Basquiat, och filmen Before Night Falls. Och 2007 fick han pris som bästa regissör på Cannes-festivalen med Fjärilen i glaskupan. Filmen om modetidningsredaktören på Elle som fick en stroke föll i koma och hamnade i locked-in syndrom där man ser och hör men har svårt att meddela sig med omvärlden. Den nominerades även till 4 Oscars. Idag är Julian Schnabel rik som ett troll och ingen ifrågasätter hans fäbless för pyjamas. En person här i Sverige som har träffat otaliga konstnärer och som själv alltid haft ett särskilt öga för mode och stil är galleristen Björn Wetterling. Han har arbetat med några av de största namnen i konstvärlden och håller fortfarande till på Wetterling Gallery i Stockholm som han grundade på 80-talet. Men konstnärers klädstil, nej, den är han inte särskilt imponerad av.
Konstnärer, min känsla är att de alltid är så snygga.
Nej, det tycker jag, nej för fan. En del kan komma som hösregn. Man upplever ju då att en konstnär är väldigt speciell eller något sånt där skit eller... De är precis som vanligt folk.
Tror du att det är att vi vanligare kanske mer har sett dem just när det är vernissage?
Absolut, så är det.
Ute är det grått och kallt och det regnar på tvären. Men inne på Wetterling Gallery har jag just slagit mig ner mitt emot vädrets raka motsats.
Hej, jag heter Björn Wetterling och vi sitter just nu på mitt galleri i Kungsträdgården. Som jag har varit i 41 år drygt. Tar du Frank Stella som då är en av mina absoluta idoler, var han gick bort för ett år sedan. Han klädde sig inte speciellt. Han skulle aldrig i ditt liv kunna förstå att han var en av vår tids största konstnärer. Finns inte på kartan.
Hur såg han ut?
Ja, han såg vanlig ut.
Och vanlig för mig när jag tänker på en äldre man, då är det ja. Så beige kin och så en
ja, ungefär så.
Min tes om att konstnärer alltid är snygga har som ni märker fått sig en rejäl törn. Men undantag finns det ju alltid.
Den som var absolut outstanding av alla konstnärer var Robert Rauschenberg.
Vill du berätta för mig, hur såg han ut?
Han kom in med, första gången kom han med silverkostym. Han med sen amerikanska med boots. Jag har fått 2 par av honom. Amerikanska ormskinsstövlar. Och han kunde stå timmar bara och bestämma slips. Så han var ett föredöme för hur man ska klä sig. Sen under välklädda kan ju väldigt många vara. Till exempel Bernard Vené som jag hälsade på i förrgår. Är ju en sån som klär sig väldigt snyggt. Men neutralt.
Hur är en snygg, neutral konstnärsstil? Hur ser den ut?
Ja, men den ser ut som alla andras. Antingen en svart kostym eller mörk kostym. Ibland är den ljus. Och sen är det traditionellt bruna eller svarta skor.
Och är det samma för damer då, eller är det just här?
Damerna klär ju upp sig ordentligt. Den som klär sig spektakulärt, det är ju Natalia Edelmont. Jag ska visa en bild av henne så får du se hur hon klär sig.
Björn börjar scrolla på mobilen och räcker över den till mig med en bild.
Wow, okej. Det här är alltså Natalia Edelmont. Ja. Vill du berätta för mig vad hon har på sig här?
Ja, det är väl Dolce & Gabbana hon har på sig, de här tuttarna här.
Ja, det är så som gröna strutpattar, ja. Kan man säga.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ovanpå en figurnära lila topp bär Natalia 2 spiralformade kupor i limegrönt som för tankarna till blomknoppar. Till det har hon en vid, vågigt texturerad kjol i samma gröna färg, lila strumpbyxor och silvriga skor.
Hon ser ju ut som ett konstverk själv.
Ja, hon är ju det. Och det här är ju bara en del. Hon klär sig alltid så när hon då ska göra någonting. Och när vi var i New York för några år sedan på Guggenheim på en välgörenhetsmiddag. Och när hon går ut taxen in på Guggenheim så alla fotografer utan undantag tog henne som the superstar. Fast ingen visste vem hon var. Hon har en självklarhet i sitt sätt att klä sig. Det är görsnyggt tycker jag. En del är ju formidabla då. Och klä sig snyggt eller elegant. Då är en del som grå musar. Men karlar överlag klär sig pisstråkigt. De har även så om de då har dyra kläder på sig så är det ju kom och hjälp mig att dö.
Du utstrålar ju inte kom och hjälp mig att dö i din outfit idag. Kan du berätta vad du har på dig för någonting?
Ja, nu har jag på mig den här så har jag designat själv. Så jag har en skräddare i Singapore. Skorna har jag sytt i Gamla stan.
Och du har, för de som lyssnar här då, du har ju gula strumpor.
Ja.
Gula detaljer på byxorna, gylfen är gul till exempel.
Ja, just,
och skjortan är ju också med rosa knappar, den är blå. Och...
ja, det är genomtänkt från skräddaren, blir jättenervös när jag kommer.
Varför då?
Kommer en sån som jag så blir det krångligt. Va? Det är ju ungefär som att det är alltid lätt att säga nej. Därför att då slipper du konsekvenser. Säger du ja, då åker du på konsekvenser.
Vad kan det bli för konsekvenser?
Ja, det kan bli vad som helst. Då, va? Framförallt blir det ju dyrt om man gör så här. Va?
När jag klär mig i många olika starka färger känner jag mig ofta mer utklädd än uppklädd. Men Björn, han ser inte det minsta utklädd ut. Tvärtom känns det som att han alltid gått klädd så här. Men har det alltid varit så?
Nu har jag gjort det här till en grej att vara klä mig som jag gör. Va? Min andra fru som jag levde ihop med 22 år sedan som gick bort. Hon var alltid så nervös när vi skulle gå bort att hon la kläderna på sängkanten så att inte jag skulle busa. Va? Och sen när hon gick bort så blev det mer och mer. Och nu är det utstuderat det jag klär mig. Va? Jag började med slipsar, sen skärp och sen blev det skjortor och byxor. Och skor också. Jag har inga bruna eller svarta skor. Män är flockdjur på ett helt annat sätt än ni kvinnor. Det är ju så här, jag hatar att gå i, vad heter det, frack eller vad heter det, smoking. Tycker det är vidrigt, fruktansvärt fult. Men det är naturligtvis stiligt i många ögon. Va? Men det, då vi män blir bara totalt neutrala. Medan ni då blommar upp så har görsnygga kreationer på er, va?
Om du måste sätta på den smoking?
Ja, då sätter jag på mig ett rött bälte eller någonting som gör att jag avviker. Antingen har jag en jätteförmån av det, därför att de då inte riktigt vet hur de ska hantera mig. Va? Eller så blir de rädda och då blir det svårt. Va?
Om man är en man i flock och vill börja, alltså hur börjar man då?
Börja försiktigt i så fall så man känner sig trygg. Kan börja med färgade strumpor eller... De här skorna är inte speciellt, vad heter det, utmanande, va?
Nej, alltså de är ju väldigt fina. Men de är inte, men jag förstår, det är inga struttuttar.
Nej, det är inte så. Men jag klär mig det jag tycker är snyggt. Och det är ju en subjektivt. Du kanske tycker det görs ut som ett ösregn, va? Det skiter jag i, va? Bara jag känner mig trygg i det här, va? Och sen ska jag också, jag brukar säga till alla mina kollegor anställda som jobbar med mig. Klä dig så att om kungen kommer in här ska du känna dig bekväm. Du ska inte känna att jag har glömt mina skor, har inte putsat dem. Eller, du måste känna dig trygg i din egen fit.
Man ska alltid vara redo för kungligt besök.
Du ska alltid vara redo för kungligt besök, ja. Eller om, vad heter han, Trump eller någon annan kommer in. Då ska du säga, jag är kung här. Tjena, välkommen.
Vad tycker du om min stil? Alltså, har jag någon potential för att...
Ja, det var ju det. Jag såg det. Du den där jättesnygg kjolen. Men sen är du ju precis som vanligt då, va? Det är svart som alla andra. Det är snygg, väldigt snygg kavaj, eller kofta, vad du kallar det, även den här. Men det är ju... Det faller in i mönstret.
Fasiken. Okej, vad skulle jag kunna göra för att se mer ut som en konstnär?
Nej, men du ska se ut så vad du själv känner. Det behövs ju så lite. Det behöver bara vara lite färger lite någonstans. För du kan få se min rock som jag har, den gröna rocken som jag har. Jag har satt andra knappar på, va? De där knapparna.
Björn pekar på min skinnjacka som ligger slängd över en fåtölj.
Sätt dem på rosa istället. Får du en helt annan touch.
Jag ska hem och byta ut knapparna. Det är ju en bra början, kanske.
Ja, men det är så lite som behövs. Titta på min jacka sen.
Men du tycker ändå att jag har någon form av...
Ja, men det är absolut. Jag kan inte sitta och sota ner det här. Det är snyggt, men det är ju ändå som alla andra. Fan, du kan göra lite bättre. Det var så med skorna. Hade du haft rosa skor på dig eller, så hade du blivit en helt annan sak. Va?
Vet du att jag hade såna här röda och så sålde jag dem?
Varför det då?
För att jag alltid valde de svarta.
Det är för att alla andra gör det. Och du vill känna dig trygg i miljön. Det är ju också så här att det beror på vad du har för inställning. Jag är görgammal, jag är 78 år i år. Men jag är ju lika nyfiken fortfarande. Mina kompisar som då är pensionerade, ja, de pratar dåtid, det skiter jag i. Jag vill prata framtid, jag har inte så jävla många år kvar, va? Jag vill göra ett statement innan jag går till himlen. Jag brukar säga att jag ska ha Rolling Stones account get satisfaction i kyrkan. Men vi får väl se hur det blir.
Det går nog att lösa, men det tar vi då, tänkte jag.
Björn går iväg mot kontoret för att visa upp sin jacka och jag hakar glatt på. Den här gråa lilla musen kan behöva lite inspiration.
Det var svarta knappar, nu har jag bytt till rosa. Samma sak här, det var svarta knappar här på den här gröna. Det blir ju en helt annan grej, va?
Hade du både dem på dig idag när du kom hit?
Ja.
Innan jag rör mig mot närmsta knappaffär så har jag en sista grej jag vill ha svar på. Jag behöver i alla fall 3 stycken inspirationskällor. Jag vill ha en prispall. 1, 2, 3.
Alla konstnärer är inte så snygga då, som jag har tänkt.
Absolut inte.
Men om du skulle säga 3 konstnärer som klär sig jävligt bra.
Jag kan bara säga Rauschenberg, Rauschenberg, Rauschenberg.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Schelin. Reporter Johanna Goretzka och Petrina Hinas. Tekniker är Christer Åretego och Astrid Anka Krona. Och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram Stil i P1.
Och det här var en repris från i fredags. Nu är klockan 4.
Ekonyheter. Bostadsbolag som vill riva hus får allt oftare nej av MSB eftersom husen innehåller skyddsrum. Katrin Holgersson, vd på branschorganisationen Sveriges Allmännytta, säger att det här kan ställa till problem för bostadsbolagen.
De har ju en extremt bekymmersam situation för de har inga hyresgäster. De måste riva för att få upp ekonomin och så råkar det vara ett skyddsrum.
För att få riva ett skyddsrum krävs ett godkännande av MSB. Siffror som Eko tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av ansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Anders Johannesson är skyddsrumsexpert på MSB.
Vi säger oftare nej nu, ja. Ni och med att kriget i Ukraina utbröt och det blev ganska uppenbart om att vi har ett oroligt läge i Europa, så är vi ju än hårdare.
Att hus rivs kommer att bli vanligare framöver i takt med att renoveringsbehoven ökar och befolkningen minskar, enligt Katrin Holgersson.
Det kommer innebära att fler kommer att vilja riva sämre äldre fastigheter och i många av dem finns det skyddsrum, så frågan kommer att bli mycket mer aktuell.
Reporter Erika Mårtensson. Så ska det handla om internationella adoptioner. Det är någonting som Sverige borde stoppa. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts. Något som staten borde be om ursäkt för. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade ska stärkas. Så sport, det blev svensk seger i golftävlingen US Open i natt. För Maja Stark tog hem karriärens första major-seger. Hon var i ensam ledning inför dagens omgång eller nattens omgång och höll ledningen hela vägen till slutet. Det var Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vi fortsätter natten i P1. Eller det kanske är fel att kalla det natt. När klockan är 4:02 så är det på försommaren. Då det faktiskt är ljust nu i stora delar av vårt land. I Kiruna är det midnattssol. I Luleå gick solen upp 2:03. I Sundsvall 3:14. I Stockholm där jag jobbar 4:16. Men i Malmö får ni vänta på soluppgången till 4:55. Hur som, nu tid för konflikt med Fernando Arias. En repris från i lördags.
Inge, upp på den spolen.
Det är den 9 maj i år och den ukrainska säkerhetstjänsten, SBU, hävdar att man avslöjat ett spionnätverk på ukrainsk mark. SBU publicerar en film från vad de säger är ett gripande i sydvästra Ukraina. På filmen ser man hur två kamouflageklädda män leder ut en person från en byggnad som de sedan föser in i en SUV. Den misstänkte personen böjer sig framåt. Hans händer är fängslade bakom ryggen och ansiktet är dolt av en huva. Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten ska mannen ha samlat information om Ukrainas försvar, vilken typ av militär utrustning som finns i den här delen av landet, vilka vapen som kan köpas på den svarta marknaden och placeringen av S-300, ett luftvärnssystem.
Both are charged with high treason, accused of gathering intelligence on ground and air defense.
Att misstänkta ryska spioner grips i Ukraina är inte ovanligt. I krig är försvarshemligheter en högt värderad handelsvara. Men den här händelsen sticker ut. Den misstänkta mannen som man ser på filmen, han är inte ryss. Han är en ungersk spion, enligt SBU. Men varför skulle EU och NATO-landet Ungern vilja spionera på sitt grannland Ukraina? Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt. Filip Kotsambokidis,
ja.
Före detta Östeuropa-korrespondent. Det låter som det är kyrkomusik, eller hur?
Ja, precis. Det är från en kyrkogård i staden Uzhgorod i Transkarpatien i Ukraina. Mm. Nära den ungerska gränsen. Det hålls en minnesceremoni för Ukrainas stupade soldater där. Och den här regionen är en viktig nyckel för att förstå varför Ungern och Ukraina just nu är på kollisionskurs med varann. Men vi börjar där på kyrkogården. Det är den 8 maj, segerdagen i Ukraina, och man minns slutet på andra världskriget samtidigt som man hedrar de som stupat i det pågående försvarskriget mot Ryssland. De nygrävda gravarna är väldigt praktfullt dekorerade och från lite avstånd så formar de nästan som en gulblå tårtbakelse med alla gulblå ukrainska flaggor som står tätt ihop. Och efteråt, när alla har gått hem, så står en ensam kvinna kvar vid en av gravarna. Hon har en brun cigarill i handen och ögonen är så där hopklibbade av svart mascara. Han älskade mig väldigt mycket och beskyddade mig, säger mamman Kristina. Min sons liv kan beskrivas med tre ord. Förskola, skola och krig. Han hann inte se någonting annat, säger hon.
Але життя мого сина можна описати трьома словами: садочок, школа і війна. Більше нічого не побачив ще.
22 år blev han Roman med kodnamnet Citrus eftersom han älskade citroner. Han kunde käka ett helt kilo, säger hon. Roman berättade inte när han skulle iväg på farliga uppdrag, som när han var i Zaporizhia där han dödades av en rysk drönare.
Дуже шкодую. Я дуже ним пишаюся дійсно, бо я знаю, що дитина моя дуже багато там зробила, і це була мрія всього його життя.
Jag är förkrossad, men jag är också stolt över honom, säger hon. Roman hade en ärftlig sjukdom, så han hade kunnat undantas från militärtjänst, men det ville han inte. Hans dröm hela livet var att bli soldat, säger Kristina, samtidigt som hon hälsar igenkännande på en kvinna som pysslar om graven bredvid. Jag frågar henne vad hon tycker om att grannlandet Ungern motsatt sig hjälp till Ukraina under kriget. Det gör ont, säger hon. Alla de här unga männen borde levt idag. De hade haft barn och byggt sin framtid.
Що я відчуваю, чесно, велику біль від цих всіх хлопців. Вони всі мали жити. Виховувати своїх дітей, будувати майбутнє.
Kristina berättar att hon är till hälften ukrainare och till hälften ungrare. Och att hennes mamma är härifrån men bor i Ungern sedan 20 år tillbaks. Jag älskar henne och hjälper henne, men jag känner ilska mot Ungern, säger hon.
Jag не хочу обіжати нікого, чесно, але я маю певну злість на.
Kristinas mamma har en annan syn på kriget, berättar hon. De politiska skillnaderna mellan dem är så stora att hon har förbjudit sin mamma att prata politik när de ses.
У неї інша думка, але я заборонила говорити на цю тему, коли вона до мене приїжджає. Я її дуже люблю, вона моя мама, вона дуже любить Ромочку, це я знаю, вона його.
Hon älskade sitt barnbarn Roman väldigt mycket, men hon har en åsikt jag inte accepterar, säger Kristina. Från henne får vi höra att det var Ukraina som startade kriget, att det var vi som bombade sönder Mariupol. Det är väldigt förolämpande och upprörande, säger hon.
Jag har även hört sådana kommentarer på början av kriget, att vi själva bombade Mariupol.
Ukrainare är goda, hårt arbetande människor. Vad har vi gjort för att bli behandlade så här? Jag förstår det faktiskt inte alls, säger hon.
Jag förstår inte varför de tar oss till oss.
Volodymyr, som promenerar runt på kyrkogården i klädd militär uniform, har sin teori klar.
Вони живуть в імперії. Так і переведіть.
Орбан drömmer om ett stor unge.